Och ni som kanske varit inne på hemsidan kanske noterade det stod medverkande du och alla vi andra som kommer. Tyckte jag var roligt. Haha, det var inte så jätteroligt. Men det brukar ju stå ungefär där jag sa nu. De som medverkar på något sätt här framifrån. Men jag ville faktiskt peka lite på dig eller på oss. Du som medverkande. Det är så att möbleringen här inne, strukturen som vi har på en gudstjänst kan ju liksom få oss att tro att det handlar om underhållning på något sätt. Hur var mötet? Frågar man ibland. Ja, det var väl sådär. Hur var sången? Ja, det var fint, kanske man säger. Eller predikan. Nu börjar faktiskt lätta. Jag var lite orolig. Jag var extremt täppt i näsan innan. Så ni skulle kunna ha sagt efteråt. Jättejobbigt. Extremt täppt i näsan. Man hörde knappt vad han sa. Men nu börjar faktiskt lätta. Det kanske är bönesvar. Vem vet. Men det är ofta så. Eller hur? Vi liksom värderar lite. Ja, lamporna funkar. Tekniken. Ja, den var så där. Men ja. Underhållning. För någon vecka sedan så var jag på så här, ledningen i församlingsledningen är på en kurs kan man säga som vi alla kommer vara inbegripna i som handlar om växande församling. Så vi var borta i Philadelphia med massa andra församlingsledningar och pratade liksom om församlingsutveckling. Och sen så var det en god bror, jag vet inte vad han heter, du vet, som spelar låsång. Per, precis. Per Alexander som var den då. Och sen efteråt så satt vi och fika och drack lite kaffe så där som man brukar göra och så säger jag tack för låsång, det var bra. Och han bara flinar och säger ja, tack, men det var ju inte till dig. Och jag bara nej just där ja. Det är så lätt, man liksom trallar in i det där. Det var ju bra. Jag bara, varför var det bra då? Är det jag som värderar det? Är det du och jag som ska värdera? Var det bra låsning eller inte? Det var ju till Gud. Jag fick en liten tankeställare. Så flinade han, så blinkade lite med ögat. Så han är rolig, Per. Men jag tycker han har en poäng. Gudstjänst. Det är någonting annat än Melodifestivalen. Eller vad vi nu tycker vi brukar underhållas av. Jag vet inte om den där funkar nu. Hur är det? Eller det? Nej, det är något spännande. Då får vi läsa. Nu skulle komma en text här. Romarbrevet. Men är det någon som har en bibel med så vi var vänliga och kom upp och läsa. Gud vad bra, Fredrik. Och du har så vacker stämma så det blir så mycket bättre då.
Kan du säga vilket ställe?
Romarbrevet, kapitel 1. Nej, kapitel 12, vers 1-4. Hela ska vi läsa nu.
Förmaningar till en helig vandel i ödmjukhet, inbördes tjänstaktighet, plikttrohet och kärlek. Var det bra? Är jag rätt? Så förmanar jag nu eder, mina bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära edra kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer. Eder andliga tempeltjänst. Vi har väldigt...
Kan vi lite fin gammal översättning?
Jag har nog bytt. Har någon som har en bättre?
Har en bättre nu vet ni. Kan det finnas en bättre och sämre bibel? Ja.
Jag kör den.
Ni får känna lite andaktskänsla här när vi läser så.
Och hur var bibelläsningen? Ja, den var så där. Ja, nu tar vi en gång till. Så jag får vi den här. Nej. Fast bara halva, så jag tror jag läser något. Så förmanar jag nu eder, mina bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer. Eder andliga tempeltjänst. Och skicken eder icke efter denna tidsålders väsende, utan förvandlen eder genom eders sinnes förnyelse så att ni kunde pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Ty i kraft av den nåd som har blivit mig given tillsäger jag var en av er att icke ha högre tankar om sig än tillbörligt är. Utan tänka blygsamt i överensstämmelse med det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Ty så som vi i en och samma kropp har många lemmar, men alla lemmarna har icke samma förrättning. Så utgör och vi, fastän många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är och vi lemmar varandra till tjänst.
Tusen tack, en applåd. Det var vackert. Nu kanske vi tappar bort lite tanken med den där texten, för vi fastnar på alla hurum, varum, durum och sånt där. Men vad det handlar om, det var att vi frambär oss själva som levande heliga offer. Det är vår andliga gudstjänst. Vi frambär oss själva. Och jag tänkte, Kipling, är det många som vet om det är? Var nöjd med allt som liv... Ja, ni vet, han som skrev Djungelboken. Han skriver lite poesi och grejer och lite sådana här tänkvärda grejer. Ett av hans mest kända är det här att han sa: jag har 6 ärliga tjänare. De har lärt mig allt jag vet. Deras namn är vad, varför, när, hur, var och vem. Jag tycker det ligger mycket där, det känner ni igen, det är inget, eller hur? Hur många har hört den förut? Hur var det? Det finns också en gamla barn. Hur är den där? Det är en massa gurkbilar som åker runt, så sjunger de alltid och så svarar de på frågor. Men det är viktigt att kunna svara på de här. Vad, varför, när, hur, var och vem? Men där kan man egentligen lära sig allt som finns på jorden. Och nu ska ni få lära er någonting. Ni ska sätta er, eller ni sitter ju redan. Men ni kan ju flytta om ni vill. Men prata lite där ni sitter, 2-3 stycken. Och sen så ska ni liksom fundera på, i gudstjänstspåret nu då. Vad? Vad är gudstjänst? Varför gudstjänst? När? Den är ganska enkel, eller hur? Klockan, idag var det 10 över. Men hur och var och vem? Sitt och prata lite. Det behöver inte vara stenhårt. Ni behöver inte gå igenom alla. Men bara säg någonting. Vad tänker du? Vad tänker du om gudstjänst? Så nu får ni försöka. Och det är fritt som alltid. Man kan säga pass. Jag sitter här och tänker för egen del. Anders? Romarbrevet 12, vers 1 och fram. Ni kan läsa hela den, men början där. 4. Han läste nog vers 5 också, tror jag. Men Romarbrevet 12, vers 1 och framåt. Så den har ni den i telefonen, så kan ni prata lite. Vad är gudstjänst? Varför? Hur? För vem? När? Varsågoda, vi gör det här i några minuter. Nu är ni, som ni märker, inte längre några åskådare, utan nu medverkar ni. Ni är medverkande i gudstjänsten, du och jag tillsammans. Så varsågoda. Det verkar som ni har mycket att prata om. Jag hör såligt fortsätta. Jag tänker, vad kul. Vad kul att ni har så mycket att prata om, att det här sätter igång någonting. Det kunde ha varit tyst efter 15 sekunder, så kunde alla suttit där som små så här påskstengubbar. Men påsköns stengubbar menar jag. Det har varit lite snabbt i huvudet. Fortsätt gärna det här samtalet efteråt. För det här är värt att fundera på mycket. Jag ska förklara en i alla fall. Man kan undra varför den här ligger här. Eller hur? Varför är det ett bord och varför ligger en bibel? Jo, för att när tekniken inte funkar, då kan man ta den här. Då fick ni svar på det. Nej, det är ju för att vi vill visualisera att ordet står i centrum. Eller hur? Men man kan ju fundera. Vi gör massa saker. Varför gör vi det? Det är bra att veta. Nu ska jag använda den i alla fall. Och nu läser jag från första Mosebok. Och det är kapitel 16. Och det är Hagar som, jag vet inte om ni känner till storyn. Abraham, Sara har fått ett löfte om att de ska få avkomlingar som ska uppfylla hela jorden. Får det väldigt sent i livet. Hoppas såklart jättemycket. För det var ju så att barn på den tiden, det var ju deras socialförsäkring. Vem tar hand om en när man blir gammal? Barnen. Det var alltså det dyrbaraste man hade. Det här är ju nu med. Men på ett annat sätt ändå på den tiden. Det var en fruktansvärd tragedi om man inte kunde få barn. Det var liksom, ja. Och då så väntar de och väntar och väntar. Åren går. Och till slut så tänker Sara då att ja, men jag har en slav i det här fallet då, Hagar, som tjänarinna kan man säga då. Hon kan ju få barn med dig, så blir det liksom indirekt mitt barn då. Man försöker lösa det här på något vänster. Vi måste få avkomma. Och men vad som sker då är att hon blir lite kaxig, eller vad man ska säga, för att hon är gravid, och då har ju hon någonting med då, så att det blir en jättejobbig situation. Man kan nästan höra mellan raderna hur Abraham liksom, Sara, men det är ju din tjänstekvinna, det är din hand, du löste, jag vill liksom inte vara med i det här längre. Man märker att han nästan, ja, gör vad som du finner gott. Och då tog Sara henne då upptuktelse och flydde, och hon flydde ut i öknen. Så det här, ni fattar ju, det här är ingen rolig situation. Du har ett par som inte får barn, man tar in en tredje part för att lösa det. Ja, ni kan ju bara gissa, för avundsjuka och frustration och allt. Ingen rolig sits. Hagar flyr ut i öknen. Men Herrens ängel kom emot henne vid vattenkälla. Och han sa, han heter Kipling tror jag i efternamn faktiskt, den här ängeln. Hagar, Saras tjänstekvinna, var ifrån kommer du? Och vart går du? Och hon svarar, jag är på flykt från min fru Sarai. Det var ingen förskörning där, eller hur? Jag vet inte om hon riktigt svarar. Hon svarar egentligen bara varifrån du kom. Hon visste inte ens vad hon skulle. Eller hur? Två frågor var det ju. Var kommer du ifrån och vart går du? Hon sa bara var hon kom ifrån. Jag är på flykt. Jag vet inte vart jag ska någonstans. Och sen får hon ett härligt löfte om att det kommer ordna sig, men du behöver först vända tillbaka och ödmjuka dig. Och liksom försonas med Sara kan man säga. Varifrån kommer du?
Födde Lennes socken, Farstun, 672. Nej,
alltså... Det finns enkla svar på var man kommer ifrån. Jag är född i Örebro. Men var kommer du ifrån? Vet du det? Och var är du på väg? Det är inga lätta frågor det här, men de är väldigt viktiga att ställa. Man kan ju också säga så här att var hon kom ifrån, det var ju ett misslyckande. Ett mänskligt försök att lösa Guds plan. Det fanns ett löfte om att Abraham skulle få avkomma och så vidare. Och sen så var det ett mänskligt försök. Hur löser vi det? Det hände ju ingenting. 10 år gick det. Hände ingenting. Abraham är 84. Och då bara, nej, vi tjänstekvinnan. Det får bli barn den vägen istället. Det är oerhört tufft att vänta in Gud ibland. Jag kan säga, i stort sett varje gång man har en gudstjänst så önskar jag att jag aldrig mer har en gudstjänst. För jag hatar väntan på att, vad ska Gud säga? Det är så lätt att börja, men jag vill göra mig, så blir jag färdig så kan jag gå ut och grilla. Eller vad har jag inte börjat med i år än, men det kommer snart. Men istället så våndas man och man funderar, vad är det, vad vill du säga, vad är, och liksom, kan du inte säga det nu så vi blir klar, så kan jag få vila i 3-4 dagar och göra något annat. Nej, då ska man gå där som en, jag vet inte, bara gå, men vad ska man säga, ett ofött barn kan vi passa här då, som aldrig kommer ut. Man bara, vad är det du vill? Jag tror att ni kan känna igen också på saker i livet. Alltså vad man nu ska göra, eller jobb eller utbildning. Bara, vad ska jag göra? Och det är så lätt att, jag tar något, det är enklast. Farsan var bonde, jag blev också bonde. Men Gud kanske hade en annan tanke, eller hur, J.G.? Ibland så är det så lätt att vi försöker lösa saker själv. Annat exempel, det är när Moses är uppe på berget, ni vet, på Sinai och tar emot de 10 budorden. Och tiden går. Och Israels folk står där nere i svettig, dammig öken och undrar vad det är som händer. Har han dött eller vad händer? Liksom vad... Och sätter ganska hög press på Aaron då, Moses bror. Och det slutar med att han säger, ja men samla ihop allt ni har. Vad har ni? Guldringar, örhängen, här, armband. Och sen så bara gjuter han det som han kände till från Egypten, en sån här ko, en avgudabild. Guldkalven. Man löste problemet. Hade lite ångest över dessa frustrerade. Nu fick de någonting att göra i alla fall. De fick ju börja gjuta och hålla på och trixa. Och sen kunde man sätta sig och tillbe den där avguden då. Och det här tror jag är en sak som vi också brottas med, i synnerhet i vårt effektiva samhälle. Att vänta. Det är inte så lätt alltid. Det är lättare att vara effektiv och lösa saker. Och går man ännu längre bak så kan man ju vända på det. Jag tror att Gud skapar Kipling. Är det inte så? Det första Gud sa till människan i stort sett, nästan. I alla fall efter syndafallet. Då står det så här. De har alltså gjort det de inte skulle göra. Mänskligheten då, människor. I det här fallet Adam och Eva då. Och så hörde de att Herren Gud vandrade i lustgården. När dagen svalkades. Då gömde sig mannen med sin hustru för Herren Guds ansikte bland träden. Och Herren kallade på mannen och sa, var är du? Adam svarade, jag hörde dig i lustgården och jag blev förskräckt. Ja, så han är i tillstånd av rädsla. Där är han alltså. Ja, eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Jaha. Han lever i skuggan. Han har ju egentligen svarat på den. Var är du? Rädd och gömd. Och så säger Gud då, skapare av Kipling. Vem har låtit dig förstå att du är naken? Kommer den frågan. Vem? Varför är du i det här tillståndet? Har du ätit av trädet jag förbjöd dig att äta av? Och så börjar han skylla på kvinnan. Nej, det var hon. Det var hon. Det var inte jag. Det var hon. Det var hon som gav den. Då sa Herren Gud till kvinnan. Vad är det du har gjort? Här kommer den tredje. Vad? Och så säger hon att ja, det var ormen, Satan då, som bedrog mig. Och sen kommer Guds straff över Satan. Och sen så också första luftet om Jesus. Om att han ska komma och trampa sönder ormens huvud och du ska bita honom i hälen. Finns ju ett annat, inte lika roligt, som inte slutar lika bra. De här är ju bra, för vad som händer här, det är att, och jag tror Gud gör det alltid, han frågar oss, var är du? Eller vad vill du? Varför? Och så vidare. Och så länge du är ärlig så kan ju det göra någonting med dig och mig. Alltså när vi förstår till exempel att jag behöver Gud, jag behöver omvända mig, ja då finns det en chans. När han frågar, vad är du på väg? Ja, det här går åt skogen. Ja, men omvänd dig då. Okej. Okay. Kain, ni vet vad han gjorde som dödade sin bror. Och då kom Gud igen med en fråga. Var är din bror? Och han bara, jag vet inte. Han har precis slagit ihjäl honom. Och det är väl också så att ibland, alltså Gud vet ju svaren på allt det här. Givetvis, Gud har ju skapat allt och vet allt och ser allt. Han ställer ju frågan för vår skull. För att vi behöver ställa frågan eller höra frågan och orientera oss utifrån frågan då. Och man kan ju välja att bara, nej men det är bra. Var är du då idag? Nej, det är bra, det är härligt, det är underbart, det är välsignat, halleluja. Ja, är det där på riktigt? Vet du var du är på väg? Vet du var du har ditt hjärta? Ett bra sätt att på något sätt koka ner det här till att liksom, vad är jag och vad vill jag och varför? Vad lever jag för? Det är att man kan tänka på när man går bort. Vad vill jag att människor ska säga om mig den dagen jag ligger i en kista? Jag kan ju säga, även fast jag inte har träffat Roger på många år nu, men jag minns honom som en, som jag sa förut, en väldigt passionerad man och en som levde det han sa. Och han var otroligt duktig, ambitiös, duktig förkunnare, lärare, begåvning. Men det var inte bara så här. Det fanns en livsstil bakom det. Och det är bara som jag läste förut. Det är bara att läsa och se vad han har gjort. Och hur de kämpade där ute i Rågsved liksom med församlingsplanteringen då. Och han har ju säkert kämpat och både haft härliga dagar och tuffa dagar i Paraguay. Men jag vet ju att jag kan ju säga om den mannen, det lilla jag känner honom, att vilken förebild. I passion, i överlåtelse och i verkligt lärjungaskap. Där Gud inte bara är en sidosak, en sidosyssla, en hobby, utan han är den som är svaren på de här frågorna. Var kommer jag ifrån? Vem är jag? Varför lever jag? Var är jag på väg? Han levde som att Jesus var svaret på de frågorna. Jag vet inte riktigt hur vi ska göra. Jag tror jag ska stanna. Jag tror inte jag ska säga så mycket mer. Jag kan bara skicka med er att Hebreerbrevet slutet på kapitel 11, eller ja, hela kapitel 11. Jag vet inte om ni har hört den. Trons hjältar. Där det, han går igenom egentligen hela gamla testamentet. Den ena efter den andra, Moses, alla vad de har gjort innan de gick hem till Gud så att säga. En berättelse om deras liv, vad de utstod för sin tro. Och det är en sån där som man bara liksom, man baxnar. Om man verkligen läser, inte bara rabblar igenom det, utan läser. Det här är riktiga människor som gjorde det här. De utstod svält, död, pina, tortyr och allt möjligt. Och fantastiska saker också. Men det är en jättelång harang. Och sen så, jag läser det sista bara, Hebreerbrevet. Eller som Roger Larsson brukade säga, Hebreerbrevet. Vi skrattar varje gång, han fattar inte varför vi skrattar. Han är ju norrlänning, så Hebreerbrevet. Så vi var på bibelskola så började alla fnittra. Så bara, va? Ja, men nu ska vi läsa från Hebreerbrevet i alla fall. Jag tar faktiskt någon i slutet på kapitel 11 och sen läser jag lite in i 12. Vers 37. Det blev stenade, söndersågade, avrättade med svärd. De gick omkring i fårskinn och gethudar. De led brist, de förföljdes, misshandlades. Världen förtjänar inte att hysa dem. De måste hålla till i ödemarker och bergstrakter, i grottor och jordhålor. Ingen av dessa som genom sin tro har fått Guds vittnesbörd fick se luftet uppfyllas. Gud har förbestämt något bättre åt oss och därför ska det uppnå fullkomligheten först tillsammans med oss. Han pratar om allt innan Jesus, alla de här gamla troshjältarna. Men nu när Jesus kommer, nu kommer de få uppleva det de har längtat och det de har drömt om. Liksom. När vi nu är omgivna, nu är det kapitel 12, av en sådan sky vittnen. Och då får ni se bilden av... Ja, tänk en fotbollsplan, du står inne på fotbollsplanen så har du hela det här publikhavet runt. När vi nu är omgivna, och det, jag tror det är på riktigt. Jag tror att när vi är här på jorden så tror jag det finns alla som har gått före i tron. Nu sitter Roger där också och hejar på. Se ner och liksom, yes, kör nu. Liksom. Kämpa för tron. Sätt Gud i centrum. När vi är omgivna av en sådan sky vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger. All synd som ansätter oss. Och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt sig blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntar honom uthärdan korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Så där har du medicinen när du känner att du håller på att tröttna och tappa modet. Då lyfter du blicken på Jesus och ser vad han gjorde för dig. Där finns kraften att segra. Och när du tänker på alla dessa vittnen som sitter där och du står i startblocken. Det är dem jag gör det för. Inte dem, det är för Jesus. Men ni förstår, med dem i fokus. Den referensen. Ha inte referensen PewDiePie eller någon annan trevlig människa på nätet. Alltså, ha rätt värderingar. Se, vad är det du lever för? Jag lever för, jag vill vara en av dem. När jag ligger in i den här kistan så hoppas jag någon säger, ja, han försökte i alla fall. Han försökte i alla fall följa Gud. Det gick inte så bra alltid, men han försökte. Inte att han gav upp. Han la ner. Han satte sig åt hamburgare istället resten av sitt liv och levde för det. Nej, men vad vill du med ditt liv? Fäst din blick på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Det händer någonting när vi ser på rätt saker. Det förvandlar oss. Ser du på fel saker, då får du fel värderingar, fel synsätt på dig själv. Du klankar ner på dig själv och så vidare. Men ser du på Jesus som har älskat och gjort allt för dig, då finns det kraft till förvandling på riktigt. Tack Jesus för att du har gjort allt för oss. Tack för att du har tagit emot Roger och att han har det bäst där uppe i himlen nu. Men du ser oss, vi som är kvar här, med allt vad det innebär. Livet med alla dess goda och tuffa sidor. Jag ber speciellt för, igen, jag vill be för hans fru här. Bara hjälp henne och hjälp dem här. Och hjälp oss Gud att fästa blicken på dig och se vad det verkligen handlar om. Hjälp oss att våga ställa de viktigaste frågorna till oss själva och till varandra. Varför vi är här, vad vi gör med våra liv och var vi vill komma. Tack för att du har gjort allt och att det är bara att ta emot. Jag tackar dig för det. Amen. Här kan man ju, om man vill, det här blir som en station. Det är en liten självskattningslapp. Det är bara för att rita in dig lite på kartan. Och jag har skrivit så här. Självskattning. Jesus sa att han är vägen, inte hållplatsen. Han är alltså vägen. Har du stannat upp eller är du på väg att fördjupas? Växer du i lärjungaskap eller i bekvämlighet? Det är ju en jätterolig fråga, eller hur? Joho! Det har jag längtat efter hela morgonen. Får jag svara på den frågan? Och sen så står det lärjungen på ena sidan, så står det bekväm på andra. Kan du rita in dig själv? Var är jag? Är jag 50-50 eller är jag... Nej, jag är med och långt där borta är bekväm. Vänta in, lösa själv. Nu är det relaterat till bibeltexten där. Hur ofta löser jag saker själv innan jag låter Gud säga vad han vill? Den är jätteviktig. Och vi blandar ofta ihop det och tänker, tack Gud för att jag är så duktig. Ja, vi är duktiga, men vad sa Jesus? Nu är jag lite tuff. Vad sa Jesus till Petrus? När han sa, det inte ska väl du dö? Gå bort från mig, Satan. Dina tankar är inte Guds, utan människors. Så vårt mänskliga tänkande behöver komma under Guds tänkande. Vi behöver vänta in och inte bara köra på och tro att Gud är med. Det är han, men han kan vara med mer om vi släpper in honom mer. Jesus i centrum, står det på ena sidan. Jesus bara en pusselbit. Hur är det? Är Jesus, är det så att han är svaren på de här vad, varför, hur, när, vem i mitt liv? Eller är det andra som svarar på den? Tillförsikt. Känner jag tillförsikt? Eller känner jag hopplöshet? Energi, kraftlöshet. Kommer ni ihåg medicinen där var? Se på Jesus. Det är där du hittar energin och där du hittar tillförsikt. Men sen är det ju så fantastiskt med Gud. Så att även fast du skulle hamna alla här ute. Hur många gör det? Erkänn nu. Nej, jag ska. Anders Maj. Jag är bekväm. Jag löser allt själv. Jesus är bara en pusselbit. Jag är hopplös och jag är kraftlös. Ja, väl, prickar vi. Säg att du landar där någonstans längst ut. Då finns det en till medicin. Då läser du saligprisningarna. Kommer du ihåg vad som står där? Men be utifrån den. Och tänk, vad vill jag med det här? Vill jag öka på någon? Ta inte allt, för det är ingen som fixar det. Sen kan Gud göra under. Men tänk, Gud, vad vill jag? Ja, men det här vill jag liksom öka på. Det här är ju, ja, jag vill ha mer energi. Liksom. Gud, hjälp mig med det. Och då vet du att du är den heliga andas med energi. Men bara för att det är bara en början. Man kan få förbön där nere. Jag vet inte vem som ber, men det är säkert någon trevlig människa. Är det någon som, ja, titta, det finns ju. Det är inga problem. Och sen så finns det, man kan tända ljus. Man kan också knacka på grannen och säga, be för mig. Och sen så sjunger vi och är inför Gud. Och har gudstjänst. Och du är medverkande nu.